Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här är ett samtal med Erik Nord, mångårig chef inom polisen i Göteborg och Västra Götaland. Vi pratade om varför den organiserade brottsligheten i Sverige tycks så svår att få bukt med. Vad beror det på och vilka politiska insatser är det som krävs? Nord resonerar också kring vad det beror på att problemet är så allvarligt just i Sverige. Vi kommer även in på frågan om hur vissa tjänstemän i statens tjänst ska utstöda sig offentligt. Nord har länge gjort sig själv känd som en öppenhjärtad polis. Det är inte alla som uppskattar det, men många andra tycker att ärligheten är helt nödvändig. Erik, du var under 8 år chef för polisområdet i Göteborg och du har varit chef hur länge som helst inom polisen och verksam mest liksom i Västra Götaland, Göteborg. Från när du började som chef tills nu då du fortfarande är chef men en annorlunda sorts chef. Vad är den största förändringen liksom för polisen? Liksom, vad var din egna observation så att så här var det då och nu har det förändrats? Vad skulle du säga?
Ja, det är mycket, mycket som har förändrats, men mycket är ju likadant också. Och det är ju det som gör polisarbetet ser ungefär likadant ut runt hela världen när jag har varit ute och tittat på det. Vi har lätt att koppla in i varandra, för det är folk oftast som blir fulla och dumma och så sker det konstiga saker. Men det som har utvecklats framförallt sen jag var riktig polis, som jag brukar säga när jag jobbade på fältet, det är att vi har fått in en organiserad brottslighet som vi inte haft tidigare i Sverige. Och ett tag så var det ju MC-gängen som var det viktigaste. Men nu är vi ju inne i en väldigt allvarlig utveckling med de här gängskjutningarna och sprängningarna som sätter oss på en unik plats i hela västvärlden nästan när man jämför.
Varför blev det på det viset?
Ja, det får nog någon forska på i efterhand. Men det finns en del, jag tror att migrationen till Sverige, en integration som inte har fungerat, det kan vara en ren volymfråga, och att vi får in väldigt mycket annan kultur och så lite aningslös svensk återhållsam konsensustänkande. Det är nog några av ingredienserna i det här där jag tror att vi har hamnat fel. Vi har haft en alldeles för liten poliskår för länge. Och det gick bra innan vi förstod att polisen var alldeles för lite. Då hade vi fått problemet vuxit sig väldigt starkt. Och det tar tid att komma i kapp. Vi är på väg men vi är inte där och det finns inte ens beslut om att vi ska helt och hållet i kapp. Så att vi behöver nog göra en hel del åtgärder. Det är inte bara resursfrågor utan det handlar också om verktyg som vi behöver. Mm.
Alltså du talar om att komma i kapp på något vis och det handlar ju kanske om att... Ja, men... att olika delar av samhället samarbetar, jag tänker så här, Skatteverket, Kronofogden, kommunen, hela paketet liksom, för att alltså det är en grej med fylleri, enstaka brott och så vidare, så det är inte så organiserat, men vad vi möter nu i Sverige är ju väldigt mycket liksom så här, småorter med organiserade gäng liksom, med internationella kopplingar. Så hur kommer man ikapp det från polisiärt håll?
Ja, men det finns ett sätt att göra det. Vi pratar ju väldigt mycket i Sverige om att vi ska göra sociala insatser och hela samhället ska med och så vidare. Då. Det är jättebra. Det finns väldigt goda intentioner i att inte ha för stora ojämlikheter i ett samhälle. Men att rätta till det här problemet vi har nu med att bygga fritidsgårdar, det tror inte jag på. Det tar alldeles för lång tid och det är alldeles för oprecist för att få träff i målet mot skjutningarna och sprängningarna. Där finns det en sak att göra som är hyfsat enkel och går ganska fort, och det är att klara upp brotten. Vi måste klara upp brotten. Varje brott vi klarar upp innebär att det då kallnar intresset av att delta i den verksamheten. Men nu ligger Sverige någonstans på dödsskjutningarna. 25% var den senaste jag såg då när det handlar om de här gängrelaterade dödsskjutningarna. 25% av de brotten blev uppklarade. För en ung man med lite taskig konsekvenstänk som går in i det här så är 25%, ja, 75% klarar man sig. Alltså klarar jag mig. Vi måste över 50, vi ska upp mot 60, 70, kanske till och med vända det där. Så att 3 gånger av 4 åker man fast, då kommer vi att kunna strypa den här brottsligheten på ett betydligt enklare sätt än att försöka åtgärda det med social ingenjörskonst.
Mm. Men man har ju länge haft det i Sverige, så det har varit kanske det dominerande paradigmet inom politiken att mycket av det som händer i Sverige beror, alltså med organiserade gäng, att du har, det går ner i åldrarna väldigt mycket. Du har liksom personer i 10-årsåldern som hjälper gängen och liksom rekryteras in. Du har skjutningar begångna av liksom 15-åringar och så. Det dominerande paradigmet i Sverige har varit att men det här beror på socioekonomiska problem, liksom ojämlikhet, fattigdom och så vidare. Och det är ju såklart ett delmoment. Men kommer ett mer liksom offensivt, välutvecklat polisarbete kunna stävja det när det är så unga personer involverade?
Ja, men jag tror det. Jag tror att vi ser ju det. Nu peppa tar i trä. Vi har ju en ganska god utveckling här i, om vi tar i Region Väst och framförallt i Göteborg då, som är storstaden. Där vi har fått igång ett väldigt bra lokalt polisarbete som är med och ser vilka 10-åringar som sugs in i de här konstellationerna. Vi har en modell, du ser den bakom mig här på en av planscherna bakom mig, som vi kallar cylindermodellen, där vi har ett sätt att vaska ur vilka personer är det som vi är intresserade av, och den börjar redan på 7-årsåldern med personer som springer ärenden, står i utkik och så vidare. Vi hittar de här personerna, vi hittar ju inte förstås alla, men hyfsat många av de här hittar vi i våra cylindrar. Och när vi tittar på dem så är det, som för Biskopsgårdens del, så bor det ungefär 30 000 människor där. Och när vi har kört cylindern där så är det från 7-åringar upp till de absolut grövsta ledarna där uppe. Så talar vi om 150 individer. Och det säger ju sig självt att det är ju enklare att gå på individerna och bli lite mer kirurgisk där än att vi ska gå och försöka vaccinera alla 30 000. För det är ju, de flesta av dem behöver ju inte vaccineras mot det här. Sen finns det andra skäl till att man ska jobba med orättvisor i samhället. Men det är just där jag känner att där går vi fel ibland i den svenska modellen, där vi tänker att ja, vi ser gärningsmannen som ett offer för olyckliga omständigheter. Och det kan ju vara så på individnivå, men på en strukturell nivå när man tittar på det så får man ju fundera över hur ska vi komma till rätta med det här? Och då är det att klara upp brotten. Och det kommer vi ju kunna göra, men då behöver vi de rätta verktygen. Om vi har Europas största bekymmer med unga människor som skjuter varandra och placerar ut bomber mot varandra, så vore det ju rimligt att vi hade de bästa verktygen för att komma till rätta med det här. Men så ser det inte ut idag.
Blir det inte svårt att närma sig en lösning på det problemet om man i den offentliga debatten fortfarande håller på och träter om huruvida vi har det största problemet? Det är en ting jag stöter på rätt ofta. Att man tycker nej, vårt problem, brotten går ner liksom i Sverige, och visst plockar man ut, jag vet inte, bedrägerier, så är det inte lika många, eller stölder, så kanske det ligger platt och sådär, det är ju olika, men jag stöter ofta på den här diskussionen att nej, men det är inte så jäkla farligt liksom, att man är mer upptagen om själva liksom beskrivningen av situationen än att...
Så kan det vara. Jag tänker att det är ju helt rätt att den totala brottsligheten, den har gått ner. Och hade vi inte haft det här bekymret med dödsskjutningarna och den internationaliseringen av brottsligheten, så hade ju den generella brottsligheten gått ner sen när jag började. Det var betydligt fler bostadsinbrott. Men det är också som så att bedrägerierna går upp nu väldigt mycket. Och det är ju ett sätt att skaffa sig pengar. Där folk skyddar sina bostäder och bilar är inte så lätta att stjäla och så vidare. Så att några brottsgrupperingar går upp. När det gäller det dödliga våldet i samhället, det totalt sett så har det inte hänt så där jättemycket. Vi ligger ungefär på de nivåerna vi har gjort de senaste 10-15 åren. Men det är ju dödsskjutningarna som är problemet. Å andra sidan så är en del annat dödligt våld minskat, det här alkoholrelaterade och det som bedrivs i relationer har minskat. Bekymret är ju att det här är ju det som pågår nu är en del av en maffiakultur som när den väl får fäste i, och det har den fått i det svenska samhället, så är det inte så där jättelångt innan den liksom internaliseras med vad heter det, affärsverksamhet och annat, och då bryter det ju upp hela det samhällskontraktet som vi känner, den stora tilliten som finns i det svenska samhället, om man ska bara muta folk för att få ut sitt bygglov eller om man ska behöva smörja upp systemet för att kunna överhuvudtaget betala sina räkningar. Det är ju inget ovanligt runt om i världen när man tittar ut. Sverige är ju unika eftersom vi står i precis andra ringhörnan där. Så att jag tror att man ska inte ta det här för lättvindigt. Samtidigt ska man inte överdramatisera det här. Det går att få ordning på det. Jag skulle behövt en 4-5 verktyg och lite bra mannade resurser, så hade vi kunnat, tror jag, lösa det här inom ett par år.
Vad är det för verktyg du talar om?
Vi skulle behöva Europas bästa kameraövervakning på allmänna platser. Nederländerna har det, England har det. Vi skulle ta ungefär den förmågan de har. Vi skulle behöva kunna följa fordonstrafiken hela tiden med kameror som läser registreringsnummer. Och så har man i Danmark. Så att när det inträffar ett brott i Danmark och det står en bil och brinner någonstans i samband med ett mord eller något liknande, så åker man ju och bränner dem nu för att bli av med DNA-spår och annat. Då, vad dansk polis gör det är att de tar ett par knapptryckningar och tittar på hur har den här bilen kommit till den platsen och hur har den färdats de senaste 4 dygnen under tiden den var stulen och vilka andra bilar åkt i sällskap med den. Det sker ju med en datorns hjälp och knapptryckningar. Här i Sverige får vi knacka dörr och fråga om någon har sett något där det står en bil och brinner i en grusgrop. Och så det säger ju lite grann om att våran hastighet att utreda skulle kunna ökas avsevärt om vi fick de här möjligheterna. Vi har ett par mord som är ouppklarade men som vi säger är polisiärt uppklarade. Där vi vet att hade det varit fler kameror ute så hade vi kunnat binda den misstänkte till brottet. Inte via fullständig bevisning, för det är inte säkert man får brotten på bild. Men genom en stödbevisning och indiciebevisning där man kan konstatera att personen har varit på plats och så här, och så staplar omständigheterna på varandra, så skulle man kunna få dem fälld för det här brottet. Det är 2 av sakerna. Det är då kameraövervakning och att kunna följa fordonstrafiken. Sen behöver vi bli bättre på forensiken. Vi behöver få snabbare analysresultat ifrån DNA. Vi har lyssnat på amerikanska kollegor från New Jersey som säger att undersökningen av hylsor från en brottsplats måste ske omedelbart, för att då kan man koppla ihop det. Vapen återanvänds, även i USA. Det verkar ju vara helt dopat med vapen i USA, men kriminella återanvänder vapen. Och bara genom att kunna koppla in de här mot varandra så kommer man kunna få en bild över hur konflikten ser ut och en inriktning på arbetet. De låg också som vi gör nu då med väldigt långa väntetider, ledtider för att få svar från NFC om deras NFC då. Där vi behöver fundera på lite andra vägar. Jag är inte främmande för att man skulle kunna ha licensierade privata kriminaltekniska laboratorium som skulle kunna vara en del av för att spida upp hastigheten. Och vi skulle framförallt behöva dem i storstadsregionerna där vi inte behövde köra i skytteltrafik till Linköping för att få saker och ting undersökta. Men NFC i Linköping skulle kunna stå för liksom principerna och strategierna och inte göra allt från A till Ö där uppe då. Där har vi de fysiska bevisen. Sen har vi de digitala bevisen, spåren som vi lämnar efter oss i våra datorer och telefoner och så vidare. Där behöver vi också dels höja vår förmåga och höja förmågan att hämta in de uppgifterna i realtid. Där är ju lagstiftningen ett bekymmer. Om vi ovanpå det här, på de här 4, kopplade ihop det här med artificiell intelligens, så finns det nästan, då är det ju nästan så att vi får facit ungefär samtidigt som det händer. Om vi bara arbetar systematiskt på rätt sätt. Och då tror jag att vi hade kunnat komma till rätta med de här skjutningarna. För de som skjuter där ute nu, i Stockholm nu framförallt då, Ja, men du ser, de är ju 15, 17, 18, 20 år. Det är ju inte Arsène Lupin som har liksom en stabil, nästan akademisk kriminell karriär och polerat beteende. De här gör ju, det är ju första gångerna de gör de här. De gör misstag hela tiden. Så de går att lösa de brotten. Sen så är det klart att saker och ting flyttar på sig. När man blir vi duktiga på något så kommer de andra göra något annat i det här. Men jag tror att det hade gått att lösa ganska enkelt, det ska jag inte säga. Men det hade gått att lösa med förändringar i lagstiftningen, bättre verktyg för oss och så mer resurser till oss så att vi når upp till det som Tidöavtalet säger då, en polistäthet. Och jag skulle vilja säga en täthet av polisanställda som motsvarar ungefär snittet i EU.
Om man ska ta en metafor kring brottsligheten i ett samhälle som det svenska. Så du har liksom en droppande kran liksom, och som sandas till vatten. Och polisverksamheten är på något sätt liksom en effektiv trasa som liksom hela tiden torkar upp. Och i någon mån så ju mer effektiv man är, ju yngre förmågor griper man. Liksom. Och så sitter det liksom 16-17-åringar i liksom... sitter inlåsta liksom på ungdomsanstalter och så vidare. Det skapar ett incitament för de här gängen och ligorna att rekrytera yngre så att säga som utför det här. Hur får man kranen som hela tiden droppar som gör just att det blir rekrytering i så ung ålder? Jag fattar att det inte är liksom, kanske polisens arbete men på något sätt så blir det ju lite ett Sisyfos-arbete att man blir bättre på att fånga in personer som kanske inte är så jätteduktiga kriminella liksom, och de sopar inte spåren efter sig för de är inte erfarna, de saknar impulskontroll och liksom, de är unga helt enkelt. Men problemet just med att vi har så himla unga personer som rekryteras in i det här, även om det kanske inte är polisens arbete att fixa det, men vad är din reflektion av varför det har krypit ner så himla långt ner i åldrarna? Går det ens att förekomma med effektivt polisiärt arbete som har alla de redskap som du listar här?
Ja, men jag tänker som så här, vi såg ju för några år sedan att då skärpte ju förra regeringen lagstiftningen eller grovt vapenbrott. Och då så att det blev mer eller mindre obligatorisk häktning om man gick omkring med en skarpladdat skjutvapen på sig. Och då slutade de att göra det. I det resonemanget som du säger så säger man att det spelar ingen roll, de är så, har lite taskig impulskontroll och det stämmer. Men de liksom är lite grann av offer för situationen och de kommer inte bry sig om det. De brydde sig om det. För de vill inte gå, de vill inte åka rätt in och bli häktad och sitta 2 år i finkan. Och det gäller även de unga, så vi har ändrat kulturen på det. Man går inte omkring beväpnad som man gjorde innan den förändringen. Och det är ju precis som lagstiftningen ska fungera. Gustav den tredje förändrade någon lagstiftning när jag läste juridik, fick vi läsa lite rättshistoria, om att man satte inte de som hade fött utomäktenskapliga barn i stupstock och fick utstå spott och spe. Det fick de göra ändå, men det blev inte formaliserat av staten. Vilket innebar att barnadropen gick ner något alldeles avsvärt. För det var egentligen den tipping pointen som gjorde att... Och det var en framsynt lagstiftning, får man ju säga, i det sammanhanget. Över att man ville inte att så många skulle ta livet av sina barn. Jag tror att det finns en del sådana genvägar att göra i det här också. Men jag tror att det är oerhört viktigt att vi klarar upp fler brott. Sen så får man fundera över hur ska vi lösa det här. Det är ju många komponenter i den samhällsutveckling vi ser. När jag föddes 1961 så var det 3 miljarder människor på jorden. I höstas gick vi över 8 miljarder människor. Det är klart att det är en annan värld vi lever i. Det finns en teknik som idag gör att kunskap sprider sig väldigt fort. Och vi såg ju under hösten 2015 att det dök upp människor som i princip gick hit ifrån Afghanistan. Och det berodde ju på att de hade kommunikationsutrustning och kunde förstå hur det där hänger ihop. Så det finns en massa olika saker som gör att lösningarna som passade 60-70-talet i Sverige, de passar inte idag, för det är lite andra förutsättningar. Men i grund och botten så tror jag att uppklarade brott kommer innebära en broms i det här systemet.
Du nämnde tidigare att en stor förändring i Sverige har ju varit att själva karaktären på brottsligheten har förändrats. Och vi har ju hört en hel rapportering i Göteborg om att det är liksom det, det flyter in i varandra att du har klaner eller släktnätverk som arbetar liksom på ett sätt som, och det handlar inte bara om organiserad brottslighet utan det är även liksom ett våldskapital, ett hotkapital, att man håller liksom ett, man kan hålla ett område lite grann i liksom i sitt grepp, och det är ju någon sorts konkurrens om makten, för att alltså i ett samhälle som det svenska som är i någon mån liksom statsindividualistiskt liksom, vi har en relation med staten och vi är inte beroende av vår, liksom, släktnätverk på samma sätt som vi var för 1000 år sedan, för vi var ett klansamhälle, vi var ett utpräglat klansamhälle i Sverige, väldigt djupt sådant. Nu har vi liksom en, vi har en blandning av Sveriges förflutna på sätt och vis med det här väldigt moderna, sekulära, liksom individualistiska Sverige, och det är ju liksom inte, det är inte illegalt att, att vara en del på något sätt av liksom en klan eller så, men klanen kan ibland utöva makt på ett sätt som rimmar väldigt illa med rättsordningen i det här samhället. För hela världen är ju i Sverige, på gott och ont. Liksom. Hur skapas harmoni i ett sånt samhälle där på något sätt, och jag tänker vara tydlig här, men jag tycker ändå liksom att på något sätt den svenska statsindividualismen är överlägsen här och vi har ett system och det är det som ska råda liksom. Hur får man det att gå ihop på lång sikt, tror du? Det behöver inte handla om liksom någon sorts polisåtgärd, det kanske inte, men vad tänker du för att, kring det? För att så mycket av våldsanvändningen i Sverige kan kopplas till det här, vare sig det är Göteborg eller det är liksom det Södertälje.
Ja, men jag tror att man ska nog förstå precis det du säger, att med en stark tilltro till individens frihet och vi ska inte vara kopplade och beroende av våra släkt och fruar ska inte vara beroende av sina män och jämlikhet ska råda. Och det finns mycket positivt i det. Det är ju det som gör att vi känner oss stolta över det Sverige som jag har vuxit upp i och som du har vuxit upp i. Men det finns också baksidor i det här. Och ett är lite den där lilla aningslösheten i att vi tror att om man bara blir svensk medborgare och får ett svenskt personnummer så kommer de svenska värderingarna per automatik. Om man kommer ifrån en klan- och hederskultur där mammor, bröder och pappor kan ta livet av en dotter eller syster för att hon upplevs som att hon inte följer vissa normer, då förstår man ju att det är en oerhörd kraft i den där kulturen. De flesta levande varelser har ju en omsorg om sin avkomma, men här har det utvecklats en kultur som förmodligen bygger på ren och skär överlevnad, där man måste hålla strängt på vissa principer. Och en iakttagelse jag har gjort under de åren jag har varit med, det är ju att det verkar ju till och med som att en del av den här rigida tänkandet som klan- och hederskultur, det tilltar när man kommer till Sverige. Man hade ett liberalare tänkesätt när man bodde i Kurdistan. Det var en kvinna jag pratade med som sa det. Min pappa var inte alls sån här när vi bodde hemma i Kurdistan. Men när vi kom hit så ja, han drogs in i den ringhörnan i det här och de har brutit kontakten då. Och jag tror att vi har varit aningslösa. Vi har trott att det blir nog bra om alla bara är här. Och så sjunger vi We Shall Overcome några gånger och sen så blir alla svenskar. Det här tar lång tid och jag tror att en del som vi behöver vänja oss vid, vi som har den svenska statsindividualismen i vår DNA-kod, det är att tro inte det går på en generation, utan det kommer ta några generationer. Och jag tror att uppvaknandet har kommit i att vi klarar inte av volymerna i den här storleken, för då kommer inte vi klara integrationen, och det är ju det har visat sig nu då. De flesta bevarar ju inte i klan- och hederskulturen över generationer i oändlighet, utan det där tunnas ju ut allt eftersom då. Så efter ett par generationer så är det förmodligen borta, men det är ju tålamod som krävs då.
Mm. Du låter ändå hoppfull.
Ja, vad finns det för... Man kan ju inte vara annat än att man får försöka vara hoppfull, även om det ser oerhört mörkt ut. Och det är inte framförallt migrationen, utan det är Ryssland som jag tycker ser mörkt ut nu. Och vad innebär det här? Vi har ju levt under flera generationer nästan med en konstant högkonjunktur. Det var bara ett jack i skivan 2008 med en bankkris. Men i övrigt så har det liksom gått som en raket uppåt. Och frågan är ju om vi dyker nu och hur länge. Och om vem hade trott för några år sedan att vi skulle förse ett land med vapen och befinna sig i ett ombudskrig med Ryssland. För det är ju det vi faktiskt gör. Det är ju svenska vapen och snart kommer vi skicka stridsflyg dit med. Jag är helt övertygad om det. Och för ur ett ryskt perspektiv, det är ju en mycket märklig stat, Ryssland. Det är ju ett riktigt rutten stat kan man ju säga. Men ur deras perspektiv så de har ju svårt att hålla ordning på sanningen hur den ser ut från början. Och när man parar den då med att vi förser Ryssland med vapen.
Ukraina med
det. Förlåt, Ukraina med vapen. Så kan man ju förstå att de känner sig oerhört provocerade. Och det ska de göra. Men de borde lämna Ukraina i fred och backa hem. Mm. Det är inte tuttal om det, men säkerhetsläget i Sverige är ju prekärt skulle jag vilja säga.
Mm, mm. Vi har ju liksom så här flipfloppat rätt mycket olika frågor.
Mm.
Alltså när det kommer till sådant som exempelvis integration, migration, jag tänker även på hedersvåld, alltså för några år sedan så diskuteras det fortfarande, existerar det, mm. liksom, finns det, vi har hedersvåld i Sverige också liksom. Till att jag upplever att man tar det på större allvar och ser på det med lite mer öppna ögon. Men parallellt också, även om det kanske vittnar om någonting särpräglat svenskt eller väldigt modernt, att för några år sedan så var liksom NATO-medlemskap och fullkomligt otänkbart. Vi hade en helt annan säkerhetspolitisk debatt. Vi hade lagt ner försvaret. I stor utsträckning hade ett litet insatsförsvar. Hemvärn, allting liksom. Vi levde liksom i ett paradis av trygghet och så. Och allt hemskt var extremt långt borta liksom. Och nu har vi på något sätt landat in i verkligheten igen. Både med hjälp av liksom migrationen. Vi har, världen är här och det, vi får se den på något annat sätt. Kriget i Ukraina, det största europeiska krig sedan andra världskriget. Är det liksom, är det den här slitna klyschen att vi är fredsskadade och därför har det svårt att föreställa oss hemskheter och att vi behöver vara förberedda eller något annat? Det kanske inte är unikt.
Nej, jag tror vi försöker emellanåt. Sverige är ju lite extremt eftersom vi har befunnit oss så långt ut på skalan då när det gäller individualism och sekularisering. Och det växer en aningslöshet in i det här samhället. Men det är ju inte bara vi som har gjort det här. Det har funnits så positiva effekter av globaliseringen och ekonomin som har hållit den här högkonjunkturen i en nivå som det finns nog inga generationer som har upplevt det tidigare. Så man har väl liksom, man har inte velat riktigt inse hur utvecklingen går. Jag tycker ju ändå att några har ju, det borde ju inte ha varit, sen 2014 så borde vi ha varit lite skarpare mot Ryssland, hela EU. Men vi ser ju, det är ju svårt att hålla ihop det som det är nu, trots att han har invaderat ett annat land. Så är det ju några som vill liksom smyga runt lite grann i det där och jag tror inte att, lite aningslöshet, ja, men vi har också varit stolta över ett samhälle och en ekonomi som har hängt ihop. Sen är det ju, det är ju några mörka moln på himlen, det är ju bara att konstatera säkerhetspolitiskt igen. När det gäller, vad heter det, vår ekonomi är ju en annan, så hur den ser ut. Och vår valuta är ju en tredje, där jag känner att vi stiger inte när jorden stiger, men vi sjunker med jorden. Va? Och det blir en väldigt konstig utveckling på den svenska kronan. Och jag har ju hört ekonomer som säger, jo, det är ju bra att devalvera någon gång, men inte konstant över flera år för att sluta näringslivet och rationalisera. Nu tog vi ett nytt ämne här.
Ja, men vi skiftar en gång till. Kanske inte så avlägset visserligen. För några år sedan, jag vet inte, minns inte när det var, 2016-17, så höll du och jag på att debattera det här med Nordiska motståndsrörelsens demonstrationer i Göteborg. Där du var av åsikten att här ska minsann liksom, demonstrationsrätterna ska liksom hållas upprätt. Vi har liksom lagar att följa. Jag var av åsikten att ja, men de kan tolkas på lite olika sätt. Och man kan, eftersom det kommer bli så mycket säkerhetsproblem, menade jag, så ska man helst kanske flytta på dem och så vidare. Och där var vi olika åsikter. Sen försvann den frågan rätt mycket, för det var inga uppseendeväckande demonstrationer i Sverige som liksom var säkerhetsladdade, kan man säga. Och så, nu fick vi NATO-ansökan och en provokativ dansk som åker runt och bränner koraner. Och då gjorde polisen, visserligen inte i Göteborg tror jag, men på andra ställen gjorde tolken att det här är så känsligt att liksom, det är nog bäst att sätta honom någonstans utan ingenstans där ingen ser honom. Hur kommer det sig att man gör så olika tolkningar? Vad tänker du kring liksom, om du har det här lite grann perspektiv, NMR-demonstrationen?
Ja, men jag är ganska övertygad om att den bedömningen som har gjorts av Stockholmspolisen nu över att han inte ger någon tillstånd, den kommer inte stå sen när den prövas av domstolar. Kom ihåg att 2017 så ville NMR demonstrera här i Göteborg utanför bokmässan, och det hade en symbolbetydelse för dem, för det hade att göra med utställare och så vidare då. Och så ville de gå över upp till Götaplatsen, tror jag det var. De ville gå en speciell väg. Det var lite upptaget av en annan demonstration, och vi tyckte det var direkt olämpligt att de ställde sig vid korsvägen och började. Så vi sa till dem, nej, det får ni inte. Men vi kan inte bara säga nej, utan vi ska liksom försöka hitta andra lösningar. Då sa vi att ni får börja vid... Berzelius, Smålandsgatan där någonstans, och ställa upp där, och så får ni gå, och ni kan inte gå till Götaplatsen därför att där finns det redan en demonstration, även om det var en liten då. Vi vill inte ha dem på Avenyn, för vi är rädda över att det skulle bli sönderslaget på Avenyn, utan då gav vi dem ett alternativ, och det var att gå till Gea torg, och då, där blev ju alla arga över att vi, och så var det Jom Kippur och hette det väl, va?
Mm.
Ja, judiska nyåret, är det inte så? Jo. Och då, jag menar, varje demonstration i Göteborg går ju nära synagogan om man räknar att ens inte kan gå förbi på Drottningtorget då. Då kan vi ju inte ha dem på Östra Hamngatan heller, för det är väldigt nära. Så att det blev en väldigt konstig diskussion där då, ungefär som att vi tillät dem att gå till synagogan. Mm. Nej, vi skulle ha dem förbi Drottningtorget. Där, och så blev det då överklagat. Då. Det överklagades av flera olika. Bokmässan, och det var, ja, och där tror jag att förvaltningsrätten i Göteborg seglade iväg lite grann på eget och bestämde bara att nej, vi stannar här utanför Gamla Ullevi. Ja, då var det en fotbollsmatch där, det hade inte de tänkt på. Så att när det gick upp till kammarrätten så fick de så här, ja, då fick de korta tiden och så vidare då. Men det var ju två domstolar som sa att de skulle få demonstrera. Och vi hade justerat vägen innan. Men det blev väldigt fokuserat på oss och att vi tillät dem att demonstrera. Och där fick jag åka upp. Jag var uppe på, i Stockholm vid två tillfällen på judiska intresseorganisationer och försökte förklara det här. Men det blev ju i princip bara att man fick ju mycket skit i det där sammanhanget. Jag är helt övertygad om att vi tog rätt beslut då. Att inte det är omtyckt i en annan femma, men utifrån svensk lagstiftning. Jag är lika övertygad idag om att Rasmus Paludan ska få bränna sina koraner. Utifrån den svenska lagstiftningen ser ut, och att det sättet på vilken svensk polis idag har tagit beslut om att säga nej, det är inte överensstämmande med lagstiftningen. Men vi får ju svaret, vi får se. Det kan ju vara så att jag har fel också. Det må vara hänt. Det hade ju varit intressant någon gång att ha det, bara så man visste hur det kändes. Mm. Men som sagt, var jag är ganska övertygad om att det kommer bli en förändring i den där.
Vilken sorts förändring?
Ja, han kommer få tillstånd att göra det. Han kommer. Sen så behöver man ju, kan man ju fundera över, ja, men om det blir väldigt, väldigt oroligt på en viss plats. Här i Göteborg så ville han vara uppe i de utsatta områdena när han skulle bränna sina koraner. Och då sa vi nej, det tycker inte vi är lämpligt. Och så anvisade vi en annan plats och då godtog han den. Så att då var vi vid Frölunda torg istället för att vara uppe i Hjällbo centrum. För vi trodde det skulle kunna bli väldigt rörigt och stökigt där. Men att ta en person som ska utnyttja sin yttrandefrihet, hur korkade åsikter den är, och så placera dem på en potatisåker i Hällesåker eller något liknande. Det är inte så lagstiftningen ser ut. Mm. Utan man måste få... Och det är ju en avvägning förstås, vad man ska få framföra för någonting. Men om nu Rasmus Paludan vill göra det här, så är det ju inte som så att det är våran sak att se till att han kan göra det och serva honom på alla upptänkliga sätt. Utan det får han göra en egen riskbedömning över hur han vill åka och ta sig fram och så vidare. Nu har han ju fått en väldigt kraftfull hotbild på sig som jag tror dämpar honom lite grann. Den ligger ju snart i paritet med Lars Vilks.
Mm.
Men det är klart att om vi ska skydda någon som ska ut och göra det här, så måste vi ju också kunna ställa krav på att, vänta lite grann, du kan inte räkna med att du ska kunna göra allting helt offentligt. Det är inte vår sak att hantera den bilden. Du måste ta ett eget ansvar för vad du gör.
Mm. Tror du att polisen tog någon sorts säkerhetspolitisk hänsyn i bemärkelsen att man tänkte att det finns en känslighet här gällande vår liksom NATO-ansökan? Eller tror du
men du vet, juridik ibland, det ska man inte överlåta åt jurister, för det kan bli hur konstigt som helst. Och jag tror att det är någon som har... Man hittar nya modeller, man vill testa någonting. Jag tror att någon har gjort ett felslut i tanken när man kom fram till det här. Mm. Och att man skulle testa det här, den här modellen. Jag tror inte det är som så att det är vår statsminister som har ringt och sagt att kan inte göra så här. Utan den där uppstår liksom organiskt i en så stor statsförvaltning som polisen. Och så testar man.
Vi byter ämne ännu en gång. Lite kopplat till det vi pratade om tidigare. Förändringar över tid och också en diskussion där vissa är av åsikten att vår offentliga rum är mycket tryggare nu än vad de någonsin har varit, och vissa menar att nej, det är så jäkla otryggt. Liksom. Man är varandras extremer här, och det finns en vidare utveckling av att föräldrar är mycket mer försiktiga med vart de släpper ut sina barn. Liksom. Man kan se sociologiska undersökningar och se att barns handlingsutrymme har liksom minskat sedan liksom 40-50-talet till en väldigt liten koncentrisk cirkel runt hemmet. Är Sverige idag ett mindre tryggt samhälle i offentligheten än vad det var för 20, 30, 50 år sedan? Liksom?
Ja och nej. Har flera bollar i luften i det här sammanhanget. När jag var, som man sagt då, 62 i år, herregud, vad tog det livet vägen om man på att säga. Men när jag var 20-årsåldern och var ute, det var oerhört våldsamt i utelivet då, alkoholrelaterat våld, som jag tror är betydligt mer än vad det är idag. Jag tror att utsattheten för tjejer i vissa avseenden var större då än vad det är nu. Det relationsbetingade våldet, ofta mäns våld mot kvinnor, det var mer accepterat då än vad det är idag. Tillgreppsbrottsligheten, när det gäller bilar i vart fall, när jag blev ung polis här, det var ju stulna bilar, det var ju 30-40 per dygn, det har vi ju inte till närmelsevis idag. Så ja, där var det ju liksom en, som vi sa tidigare, en brottslighet som har gått ner i det sammanhanget. Men den där grova organiserade brottsligheten, den hade vi inte. Vi hade inte beväpnade gangsters, det fanns några jugoslaver som dök upp här, och då blev ju, de kunde ju fylla tidningarna i flera veckor. Och idag har vi fått vänja oss vid att vi har en grov organiserad brottslighet som har gått i en riktning, men att vardagen har blivit tryggare för de flesta. Och sen är det ju som så här att har man en ålderspyramid, som det finns en engelsk historiker, han är, som man kan lyssna på, han heter David Runciman, han beskriver att pyramiden då som såg ut efter första världskriget i England, där var det ju en väldigt stor bas av unga människor och sen en liten topp då av lite äldre välutbildade människor. Men alltså idag ser den ut som en cylinder där stora delar av befolkningen är lika välutbildad som de som sitter i riksdagen och kan liksom känna att jag kan hitta på mitt eget liv och så vidare. Men när man får en sån där cylinder som är, där det finns lika många 80-åringar som 1-åringar, så är det ju att min tes är ju den att med tilltagande ålder så ökar oron. Och det 20-åringarna, när jag var 20 år och man var ute på stan, man var inte det minsta orolig, även om det var farligt, så tyckte man ju man ägde världen. Är man 62 år och går ut nu då, även om man är polischef, så kan man ju säga att ska man nog, här kan det hända konstiga saker, och så tycker man det är otrevligt. Och jag har haft egna barn som har varit ute och fått sitta och prata med dem och säga så här ska du bete dig i den situationen och så vidare. Eftersom vi får en åldrande befolkning så liksom, ja, den totala oron blir större i ett sånt samhälle. Det är också en faktor att ta med sig in när man liksom ska bedöma. Det alltid är inte bara fakta, utan väldigt mycket känslodrivet också. Och jag kan ju inte ta ifrån att en person tycker att det var så himla mysigt när jag hade en dialog, får man väl säga. Det blev nästan ett gräl med en kvinna som upplevde att 1967 så var det så fantastiskt bra i Sverige. Och det berodde ju på att hon var 20 år då. Och det var hon inte nu, utan nu tycker hon allt har ballat ur då i Sverige. Så att det måste man ta med sig.
Vi är oroligare till vår natur för att det är fler av oss som är äldre och vi kanske utsätts också mer. Vi ser mycket mer vad som händer. Eller alltså att vi...
Ja, men också, jag tar våra ungdomar. Mamma och pappa släppte iväg mig när jag var 16 år ute och tågluffa. De visste ju inte vad jag var. Jag kom hem bara rätt som de var. Hej, nu är jag hemma. Ja, var har du varit då? Och man skickar ju inga brev. Hade ju ingen koll på en. Skulle aldrig släppa iväg någon 16-åring. Det hade jag inte gjort idag ute och tågluffa. Och då tycker jag Europa är snällare idag än vad det var när jag var ute och tågluffade. Mm. Men det fanns en liten aningslöshet. Men det kanske också var bra för oss att göra så. Jag ser ju det här curlandet, mitt eget, men framförallt andras. Det är ju enklare att se andras då. Det är inte säkert att det blir bra. Vi har, de unga idag ska bli brådmogna väldigt fort och så ska de studera och det ska ske si och så. Och föräldrarna är där och backar upp dem hela tiden. Och så har vi andra delar av samhället där föräldrarna inte ens är närvarande när de växer upp. Det blir ju stora skillnader mellan olika grupper som växer upp. Och där vi då är den välbesuttna medelklassen, vi har en tendens att fylla på med oro för att täcka glappet.
Då kanske man är lite mindre redo för vuxenlivet om man har blivit så curlad.
Ja. Varför ska alla ha en masterexamen när de kommer ut? De har inte haft ett jobb och så har de tagit sig en masterexamen. Jag tänker, det kommer ju inte sluta väl det här. För de flesta arbetsuppgifter man får i sitt första arbete, de motsvaras ju inte av det man har läst då.
Mm. Du har ju i mångt och mycket varit en väldigt frispråkig tjänsteman. Liksom.
Mm.
Polis, chef, men du hörs ju mycket i, inte minst via Twitter, och sen har du skrivit kolumner. Det är rätt ovanligt, även om det är vanligare nu än vad det var kanske för 10 år sedan. Och en del tycker det här är toppen, kul att folk inifrån professioner hörs, har åsikter och så vidare. En del tycker det här är fruktansvärt. Jag har själv tänkt så här: jäkla polistjänstemän, det var du och Claes Friberg, liksom, ni ska veta ut och inte hålla på att uttala om lagstiftningen, ni ska lyda liksom.
Ja.
Men det finns både upp- och nedsidor på det liksom. Men vad tänker du själv om rollen som liksom, polis som också uttalar sig och tillåter sig själv att ha liksom, tankar och åsikter i liksom, den breda samhällsdebatten?
Det hade inte funkat på 50-talet, då hade inte jag varit chef, då hade jag inte... Men det funkar nu. Och jag tycker i grund och botten att det är bra. Jag får ju lägga band på mig ibland så jag inte ska bli för yvig. Det kan jag bli ändå. Men jag tänker just det där att det är helt okej att en person, en professor i sociologi kan gå ut och berätta om saker och ting och delta i samhällsdebatten. Men en polischef ska vara tyst och sitta still. Det ville er kulturredaktör bland annat. Mm. Han tyckte jag skulle ta med pyjamasen vid något tillfälle. Men, och man mäter med olika mått. Om jag är överläkare och säger att det här sjukvården går åt fel håll, vi måste försöka få rätsida på det här, så tycker alla att det verkar sunt och begåvat. Men om jag säger det som polischef så säger man, du ska inte uttala dig utan du ska... Det finns en annan... Oj, jag ska ta bort... Det ringde, det var det som var ljudet här. Men om jag... Det accepterar vi, och vi accepterar att det finns rektorer som går ut och berättar om sin verksamhet med fel och brister och så vidare. Men jag upplever att acceptansen för att vi skulle gå ut, och även inom vår organisation, ska du verkligen säga det, säger de då. Ja, men om jag ser det så berättar jag det, så får väl andra sortera i vad de tycker, vad de håller med mig om eller inte. Jag har aldrig haft några bekymmer att i enskilda fall där jag bedriver myndighetsutövning totalt nollställa mig och objektiv. Och det gör jag ungefär som när jag var fotbollsdomare åt mina söner. Va? Att vet man inte vilket håll inkastet gick så är det alltid bortalaget. Va? Och det innebär att jag har inga bekymmer med det. Jag har, tror jag, ett ganska stort förtroende även på vänstersidan. Och till viss del även på den högerextrema sidan.
Mm.
Till viss del. Genom att jag har haft dialogen och jag berättar vad jag tycker och tänker.
Finns det inte någon skillnad då? Alltså, du nämner en sociologiprofessor, en läkare liksom är... inte representanter för rättsväsendet. Inte det en annan dignitet på något sätt. Alltså det är våldsmonopolet, lagens utövare i någon mån. Blir det inte mer känsligt då?
Jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Det beror på hur man i vilka frågor man går in i. Men att generalsekreteraren i advokatsamfundet går ut och uttalar sig om att viss lagstiftning borde vara utformad eller inte borde vara utformad. Det är också en spelare i det här rättsväsendet. Det tycker de flesta av oss är rätt okej att de går ut och varnar för att de tycker att säga så. Men jag måste ju också få gå ut och säga vad jag tycker och tänker. Det här tycker Erik. Men när jag tillämpar lagstiftningen så får jag göra det objektivt.
Tror du att det har satt lite, liksom, har det varit ett föredöme för andra poliser på olika nivåer i er komplicerade hierarki? Att fler känner att de vågar säga lite grann, berätta om sitt arbete och vilka omständigheter de har?
En av drivkrafterna för att jag har varit öppenhjärtlig är att när man är chef då, när jag var chef i Göteborg så var jag chef för ungefär 1700 personer. Nu är jag chef för ungefär 700 personer. Det är ju att man når ju inte alla. De flesta träffar ju inte mig. Vi sitter inte och pratar så som du och jag gör. Utan de lär ju känna mig bland annat via sådana här, en podd eller en intervju. Och det jag går ut kanske Twitter, det är rätt många som följer där också. Och det gör att man får en relation till sin chef. Det har varit en av drivkrafterna för att jag pratar med min personal genom att jag pratar med media.
Mm.
Det är ett bättre verktyg än våra interna. Det är ingen som sitter och läser om jag... Ja, en del läser vad jag skriver, om jag skriver någon sån här på vårat intrapolis eller något sånt där. Men det är betydligt fler som lyssnar på det här. Och det är ett sätt att utöva ledarskap, tycker jag. Och sen är det också ett sätt att förklara vad vi gör inom polisen och vad det här går ut på. Lite tankar och reflektioner och så vidare då. Men det finns många som blir nervösa när jag närmar mig en journalist.
Tror du att polismyndighetens rykte har solkats efter de liksom senaste åren? Som det är både en omorganisation som verkade varit rätt stökig, kanske inte många som vet detaljerna i den. Och sen att många upplever ökad otrygghet även om de kanske inte är grundade alltid i verkligheten, och sen interna skandaler och sånt. Och så på det så har man liksom Södermalms polis som håller på och twittrar om brottsmisstänkta och så vidare. Alltså, tror du att polisens så här, hatordet varumärke, men liksom anseende är ett bättre ord. Tror du att polisens anseende har blivit solkat de senaste åren?
Nej.
Jag tror inte.
Nej, jag tror snarare tvärtom. Den unga generationen som växer upp nu, de är ju vana vid det här sättet att kommunicera. Och jag tror att vi skulle framstå som jättekonstiga om inte vi liksom deltog i samhällsdebatten. Jag tror inte alls det. Jag tycker det är bra med kollegor som twittrar. Vi får ju vara försiktiga så vi inte liksom, att ta kort på utsatta människor och lägga ut även om man har blurrat ansiktet på dem. Nej, det ska man inte göra. Absolut inte. Men att man beskriver vad man ser. Men det är ju, jag tror att det bara är till godo det.
Du har ju ägnat en stor del av ditt liv åt polisen och åt att jobba liksom i allmänhetens tjänst, är det väl. Och du har inte jättemånga år kvar till pensionen. Och om du skulle ge ett råd till någon som liksom funderar på polisyrket eller som överhuvudtaget har tänkt tanken, liksom, vad skulle du säga så här, glöm inte det här när du är inne här, eller det här säger ingen till dig när du börjar som polis eller jobba inom... Eller någon som funderar, vad skulle du säga till en sån ung person?
När jag klev in här, jag är uppväxt i Göteborg och hade massa kompisar som jag växte upp ihop med som inte var poliser. Jag halkade in på det här genom att, det var en militärtjänstgöring där jag blev militärpolis. Och så blev jag lite intresserad och så sökte jag in sen. Det som händer när man blir polis, det är ju att man får se väldigt mycket hemskheter och baksidan av samhället. Och om man inte är riktigt beredd på det där så kan det ju färga ens bild. Man kan bli väldigt mörk i sinnet. Jag märkte det att ett tag där när jag var väldigt ung. Man är ju oerhört receptiv, man tar in allting. Och jag kommer ju fortfarande ihåg några av de där hemska händelserna som jag var med om när jag var ung. Det kan bli som så, framförallt om man flyttar till en stad som Göteborg och börjar jobba här. Om man kanske kommer från Småland så blir det en geggamoja av elände som kan bli rätt jobbig att bära. Och så börjar man dela upp människor i häktade och ännu i häktade människor ungefär. Och det blir en väldigt digital syn. Det måste man vara vaken på om man ska jobba med det här. Det är inget unikt för polisen. Samma sak drabbar socialsekreterare, tror jag. Alltså man måste hålla lite distans till det, och så måste man kunna skratta åt det. Och så måste man kunna reflektera över vad det är som händer. Det som har hjälpt mig i det här, det är ju att jag har läst lite historia, helt privat. Men jag förstår varför vi hamnar i vissa situationer. Jag har en liten berättelse om det där. En gång så skulle jag åka ihop med en kollega. Han är precis pensionerad nu, han var några år äldre än vad jag var. Och han hade kroatiskt ursprung. Och jag visste ju inte mycket om det där med Jugoslavien, var ju lite rörigt och stökigt. Man visste lite grann om Ustasja och kroater och annat. Så jag tänkte att jag får ju lära mig lite om det så man inte trampar fel då. Så jag läste in någorlunda från Balkankrigen och från Osmanska riket och via Balkankrigen och vad som hade hänt då fram till nutid ungefär. Vi stod ju precis, det här var i samband med att Jugoslavien bröts upp då. Så när jag bara jobbade ihop med Martin då så gick det ett tag, sen tänkte jag, ja, jag kunde hålla koll på det där då. Men så gick det ett tag, så tänkte jag, jag undrar om inte jag har bättre koll på Jugoslaviens historia än vad Martin hade. Och det hade jag ju ett perspektiv, det objektiva skolperspektivet. Men han kunde ju bidra med så oerhört mycket över liksom vad som har hänt i familjer och släkter och annat. Det där tycker jag är balsam för själen, över att förstå lite mer och kunna reflektera över hur saker och ting hänger ihop.
Mm.
Det hjälper mig, och det skulle jag gärna vilja att alla de som kommer in som nya poliser nu. Nu är de lite äldre när de kommer in, så man har med sig lite mer livserfarenhet. Det hjälper också. Men att inte stanna i det mörka bara.
Tack så mycket, Erik.
Tack.
Du har lyssnat på Samtal med Sveiman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Sveiman och nya avsnitt kommer varje tisdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.